Paniken hade varit onödig. Skräcken hade varit överkomlig. Skammen hade varit övergående. Skulden möjlig att betala. Om jag vågat veta vad jag innerst inne vet är överlevandets möjlighet. Känn inte, men tänk. Välkommen till alltså fotbollsradikalerna. Välkommen från mig, förkylde Simon Bank, till dig, lite mindre förkylda Johanna Frändén, antar jag.
Ja, absolut. Tack så mycket.
Ja, vad tror du det här var? Jag vet inte, har du någon gissning om vad jag läste något?
Nej, inte riktigt. Jag ogillar också lite den här utvecklingen att vårt intro har blivit någon form av så här, på spåret fråga. Så var det inte tänkt.
Nej, det var inte tänkt så. Den ska sväva fritt. Jag behöver inte ens berätta vad det är för någonting om du vill.
Jo, jag vill hemskt gärna höra. Men jag vill inte alltid framstå som totalt kulturlös. Bara för att jag fattade Ulf Lundell, en blind höna och så vidare.
Nej, det kan ju nästan tala emot dig i det fallet. Alltså det är ju härligt att kunna spika Ulf Lundell, men om man bara spikar Ulf Lundell så talar det nästan emot den. Ungefär så.
Lite så.
Det här var ju en annan, alltså inte jättelångt ifrån då, Kristina Lugns debut faktiskt, ditt samlingen Om jag inte, som har 47 år på nacken. Jag läste den lite för att vara, dels är det ju ett fenomenalt lifehack såklart, det här med att tänka istället för att känna. Kristina i sin ungdomssyfte var antar jag på det rent privata, personliga då, ett sätt att rädda sig själv, att inte gå och bli förälskad och grejer till exempel. Mm. Men hon är ju också där 47 år före liksom vår tids stora ideologiska stridsfält, känslan mot förnuftet och allt.
Mm. Ni är galna, jag röker, ni kan dö.
Ja, exakt.
Det är ju fan. Nu när jag sa det kände jag att det var ju en lite av en haiku som hon satt ihop där också.
Med all säkerhet. Alltså hon renodlar ju. Det är sådär, man skadar av, man sitter och röker i 47 år och sen så. Det är i princip bara en fortsättning. Eller?
Lite så. Mm. Ja.
Vi premiärade senast, sen har jag gått och blivit dödligt sjuk. Du är lite mindre dödligt sjuk, eller trött i alla fall. Och jag vet inte, vad har du hunnit med någonting sen vi talades vid senast?
Var ju rätt så nyss alltså.
Eller hur? Känns det som.
Jag har hunnit att ta mig till Paris och se livefotboll för första gången på, ja, någon första gången sen i fotbolls-VM-finalen. Jag glodde lite på Gothia Cup förresten i somras. Jag vet inte om man räknar in det.
Gothia Cup räknar man in?
Ja,
i alla
vad
sammanhang.
Fint det. Mm. Oh, du måste, bara för att vi pratar om det så måste jag återge vad jag tyckte var sommarens kanske bästa hejaramsa. Jag var på Gothia Cup som sagt, tittade på ett kusinbarn som spelar i Näsets IF. Och på de här planerna så hänger det liksom stora tavlor. Som ju, det gör liksom ont i magen tycker jag när man ser dem, för att de vänder sig till föräldrarna, att föräldrarna måste lära sig eller att föräldrarna måste uppföra sig, du vet, som
just det.
Som det som man måste berätta nu.
Det har varit lite årets tema varför Gothia Cup, att man har drivit på däremot. Ja, låt barnen vara barn och så vidare.
Ja, inte bara det. Domarna är bara människor och där, du vet så här. Ja.
Även djur är människor.
Vad sa du?
Även djur är människor.
Ja, precis. Ja. Men vad hade då Näsets IF för hejaramsa när de hade gjort mål? Jo, då hördes den här från läktaren, säger jag, sidlinjen. Tack ska ni ha, det gjorde ni bra. Näset, Näset, Näset.
Det ekar genom årtionden, det funkar fortfarande på något sätt.
Det är ju liksom frisk tumör, susen gör kvalitet. Också väldigt lättfattlig. Man kanske inte riktigt vet vad susen är och så vidare när man är 15 bast nu. Men den här förstår man i alla fall. Jag skulle ju vilja, jag uppmanar alla att plocka upp den här. Det går ju att kasta in vilket lag som helst såklart. Använda den på, låta den sprida sig. Den kanske är spridd, vad vet jag. Jag har inte kanske P15 fotboll som mitt största bevakningsområde. Men jag tyckte den var fin i alla fall.
Ja, nej, men det finns också en kvalitet. Alltså den hade nästan ekat ännu bättre om man hade använt den i, säg, ett jag vet inte, de allra mest laddade seniormatcherna där det verkligen är hat i luften.
Istanbul-derbyt.
Ja, men Istanbul-derbyt, precis så. Alltså Belgrad-derbyt. Partisan, Röda Stjärnan, så kör vi liksom. För det finns någonting i det avmätta som är alldeles, alldeles lysande. Och det artiga tilltalet.
Ja, jag var ju, den hade ju faktiskt också kunnat göra sig ganska bra på Parc des Princes kanske. Det var deras ultrakurva, Auteuil-kurvan gjorde ett litet utspel. Många var ju rädda för att det skulle, många trodde väl att det skulle vara fler attacker på Neymar, men det var det inte. Mm. Utan som i första hemmamatchen då, när de skrev att han kunde dra åt helvete och så vidare. Däremot så gick de på den här fenomenet att matcher har börjat stängas av domaren på grund av homofobiska hejaramsor just. Mm. Och kallade detta ultrafobi.
Just det.
Jag, tyvärr fnissade jag lite åt det, för jag tyckte det var så knäppt så att det nästan var lite roligt. Ja. Men det är ju till exempel så att Stéphanie Frappin, vår domaren som vi pratade om sist, som dömde bland annat europeiska supercupfinalen här senast, och som dömer i ligan i år, har fått en rad sexistiska ramsor mot sig under de första omgångarna då av ligan också. Så att tack ska ni ha, det gjorde ni bra. PSG, PSG, PSG. Kanske.
Ja, den hördes inte alltså.
Vad sa du?
Den hördes inte på Parc des Princes.
Nej, inte än, men jag har inte heller gjort jobbet riktigt för att sprida den kanske.
Nej, det kommer.
Vad har du gjort sen sist?
Jag har varit i Malmö, det vet jag med säkerhet.
Ja, det här känner jag också igen från tidning så att säga. Text och tidning.
Ja, precis. Och det var ju på alla sätt oerhört fascinerande. Alltså den där känslan.
De pratar konstigt, är det där vi ska landa eller?
Ja, att det är nära kontinenten och allt det där. Ja, men då, alltså Malmös, det ska jag säga att Malmös norra stå har också lite den där kvaliteten att man är lite kul i sin lite dämpade hatretorik, om man får säga så. Alltså man gör en kul sak av det istället. Det vill säga, de kör ju den där som föddes med Anders Svensson. Alltså att man kör mot Djurgården, kör Radetinac, den skiten. De har ju någon sorts beef med Haris Radetinac efter en ful tackling mot Malmö senast. Alltså istället för att det där klassiska som bara blir vulgärt och dumt. Den skiten är ganska pilsnerfilms fint på något vis.
Exakt.
De körde också Stockholms blodbad, det bästa som har hänt, tycker jag också är...
Ja, historiska träffar.
Ja.
Mm. Ja, men de köper man i alla fall.
Så det, ja, de är duktiga på det, på Malmös läktare är de. Men däremot så var de inte duktiga nog för att slå Djurgården. Så att det brinner och lever i Stockholm, framförallt här i Allsvenskan. Mm. Om du missat det.
Ja, nej, jag har faktiskt läst mig till även detta. Trots allt. Även om jag mer har den lite internationella och superficiella utblicken just nu. Jag har ju nämligen gjort en liten spaning, eller jag skulle ta vid kanske, från förra veckan då vi pratade om de här inkilningslåtarna. Vem sjöng vad? Det har varit läsarstorm också för övrigt från en läsare och kollega, Olof Peronius, som hörde av sig och sa: jag hoppas ni får rejält med skit för att ni påstod att det var Dean Martin som är upphovsman till Volare. Vi hade ju vissa omklippningsproblem där, Simon, redan i första läget. Vi bara släpper det nu och så får ni googla er fram själva. Men det kan hända att låten kom från Italien faktiskt.
Jag hoppas att det inte kommer något liknande, att näset faktiskt inte var först med texter och det gjorde
nej,
bra. Då,
det har jag aldrig påstått.
Då lägger vi ner allt. Det var ändå de som gjorde det kända i en bredare kontext.
Vad sa du?
Det var ändå näset som gjorde den känt i en bredare kontext. Denna.
Ja, men vad fasen. Ja. Var kusinbarn till mig och Things Move and Happen. Mm. Mm. Vi konstaterade ju bara att det sjungs kanske inte så vackert, men det var i alla fall en ganska stor bredd på de här inkilningslåtarna som vi presenterade förra veckan. Det var ju Matthijs de Ligt som sjöng Everything's Gonna Be Alright med Bob Marley. Och jag kunde ju inte låta bli att hoppa till när jag såg att vår eminenta kollega Frida Faglund i London pratade med Emil Kraft, numera hemhörande i Newcastle. Och vad sjöng han då? Han sjöng ju också Bob Marley, Thrill Birds, på sin inkilning. Då kan vi också döda mitt påstående att det här inte existerar i Premier League. Vad fick jag ens det ifrån? Ta mig örat när jag säger sånt, Simon. Det är väldigt svårt att se det här framför sig, känner jag, spontant. Eller? Har du, alltså, den bilden i dig?
Att Ljungby är ganska långt från, från
Babylon.
Jamaica.
Ja.
Ja, men är det inte lite så att när du väl får chansen, du får den stora möjligheten att bli någon helt annan, du är i en ny miljö och så. Jag antar att han i Bologna, ja, och i Frankrike och så där, så kanske han trappade in och så var han Emil Kraft på något vis. Han var från Ljungby, han var försiktig, han gillade sin träning och sin fysik och gillade att spela högerback, att det var ungefär det han hade. Och sen tänker han att nu kommer jag till Newcastle, nu är det läge att bli något helt annat, jag kan själv bygga min person här.
Ja, just det. Ja, men som det ju är när man flyttar utomlands helt enkelt, byter språk och allting.
Ja, för jag vill förresten ge, jag vet att det är i samband med det här så googlade jag, eller i samband med landslags, att jag kikade på landslagsuttagningen, så googlade jag Emil Kraft just. Han har ett oerhört Premier League-kompatibelt namn, alltså jag menar inte Emil, utan menar hans fulla namn. Mm-hmm. Han heter i andra namn Henry Christopher.
Nej.
Ja, nu uttalar jag på engelska, men Emil Henry Christopher Kraft är ett rasande bra engelskt namn.
Ja, det är inte dåligt. Mm. Det är inte dåligt. Okej, jag tar spaningen hem då. Det var nämligen så att jag läste i L'Équipe häromdagen att angående den här såpoperan då, Neymar och PSG. Nu senast är ju att relationen har liksom börjat, det har börjat töa lite grann mellan parterna, för de börjar ju inse att vi kanske får dras med varandra en säsong till helt enkelt. Och bland annat då ska Leonardo, som är ny gammal sportchef i PSG, han kom ju tillbaks nu i somras och var ju den som bland annat plockade dit Zlatan på sin tid, den som Cavani, Thiago Silva. Ja, han hade ju mycket känningar i från Serie A såklart då. Gammal tränare där och så. Han i alla fall ska då ha börjat prata lite mer lättsamt med Neymar-klanen och det här ska synas. Och så i en bisats stod det att han hade sjungit Bob Marley på sin inkilning, för sportchefen måste också ställa sig upp. Varpå jag mässade L'Équipes reporter som heter för övrigt José Barroso. Det är roligt om vi har några liksom Europa-nördar i lyssnarskaran, annars är det fullkomligt poänglöst. Och sa, du, får jag prata lite med dig före matchen på söndag? Ja, visst han. Och så pratade vi lite Neymar. Det här var ju min första fråga egentligen, men så pratade vi Neymar, vi pratade om allt det andra. Och sen glömde jag bort det. Och så fick jag messa honom igår. Vad fan, jag glömde det viktigaste. Vad sjöng Leonardo för låt med Bob Marley? Du kan ju inte bara skriva, så sjöng han, ja, Bob Marley. Och då fick jag bara en så här skratt-smiley till svar. Så jag fick skriva igen så här. Ja, det var inte ett skämt, utan jag måste verkligen få veta detta. Det är otroligt viktigt för
allt.
För allt, precis. Min mentala hälsa, mitt arbete, min podd och så vidare. Och då svarade han att Leonardo har sjungit alltså No Woman, No Cry. Ja, en svår låt. Alltså det är svårt att sjunga reggae egentligen, för det är så mycket pauser liksom. Då måste man ju ha en bra klapp. På kanske ett kompband som Bayern München hade eller lite så. Jag vet inte riktigt om man ska se också låtvalet som... Är det en kommentar till Neymars lite stökiga sommar?
Jag tycker Nej Woman, No Cry.
Ja, lite. Lite precis.
Jag vet inte. Den skulle kunna dra sin förrätten i så fall.
Men det är ändå det är ju en bra uppmaning kanske till hela omklädningsrummet. Att håll er borta från det här, för att... Så att säga. Ert marknadsvärde kommer inte stört dyka som det har gjort på Neymar till exempel under sommarens karusell.
Ja, det finns något roligt. Alltså just när du sa, jag vet inte, när du sa Leonardo PSG sportchef och sådär. Jag svalde skämtet DiCaprio frågetecken. Och sen så skenade jag iväg i den associationsbanan och tänkte mig Leonardo DiCaprio som sportchef för PSG. Och någonstans så kändes det inte så jävla märkligt, för det är där som PSG såklart som främsta exponent, men där som liksom världsfotbollen någonstans har tagit sig också.
Uh-huh.
Det är inte så jävla långt från, jag vet inte, från Hollywood, från Wolf of Wall Street eller vad du än vill.
Ja, liksom, att det... Han är ju faktiskt han har ju setts på Parc des Princes, han har nog en sån innestående inbjudan. Det är ju väldigt poppis att visa upp Beyoncé och DiCaprio de där när de är i stan. Så att,
Rihanna är väl allt det där.
Det är ju, kan ju bli stökigt i Wags-leden förstås, framförallt de lite yngre tjejerna kanske, om DiCaprio skulle kliva in och ta över. Så att, det kan ju hända att det finns en annan poäng med att inte engagera honom. No, no woman, no cry och så vidare.
Nej woman.
Ja. Nej woman, nej cry. Leonardo i alla fall kan jag ju känna att om detta så att säga var en liten uppmaning till laget, så är han inte i en jättebra position för att uttala sig. Leonardo tillhör ju nämligen den lilla skara fotbollsmän som har friat till sin flickvän i direktsändning. Minns du detta?
Oj. Nej, det minns jag inte.
Nej, men jag minns det ganska så tydligt. Det var en nästan så... Ja, man, det är ju alltid så att man bara känner, oh nej, wow. Alltså, jag tänker så här, du kan ha varit hur kär Leonardo som helst. Den dagen han ställer frågan i direktsändning så måste du dumpa honom lite.
Ja,
så
är det.
Ja, nej, men så är det. Då har han ju. Då visar han ju bara att han inte respekterar ditt jobb alls. Anna Bilo, som faktiskt blev hans fru något halvår efteråt, tyvärr då får vi säga, presenterad fotboll på italiensk tv och fick då alltså frågan direkt från någon form av mixad zon efter en Champions League-lottning tror jag att det var, 2013. Och ja, Leonardo sa så här, vill du gifta dig med mig? Och hon reagerade lite så här. Kastade in bara lite kort, pratade. Ja. Som de flesta kvinnor i hennes situation så säger hon säger inte ja. Nej, men herregud, vad är det här för fråga? Det här är en fråga för hemmet. Nu går vi vidare. Och Leonardo insisterar. Ja, men det är inte så svårt. Det är bara att säg bara ja. Det är inte så himla komplicerat här. Vi kan gifta oss en gång i Milano och en gång i Brasilien. Hon bara, ja, nu går vi vidare. Typ så. Otroligt genant för alla parter. Men trots detta så lät hon sig övertala sig då. Och bröllopet stod sommaren därpå, tror jag det var. Detta har han ju gemensamt då, Leonardo, med det kanske mest kända misslyckade fotbollsfrieriet, din favorit.
Dominic, de mission to simplement, absolut.
Ja, alltså, den var värre.
Den är värre, och så tycker någon, alltså, om nu Leonardo gör det här, alltså även någon som kysser sina flickvänner, alltså när de är i sin yrkesroll och så, som Casillas ju gjorde med Sara Carbonero. Mm. Tycker de att track record hittills är så jävla lyckat så att det här måste man testa igen och igen och igen?
Nej, alltså någonstans kan man kanske förlåta. Alltså... Man kan förlåta Dominic för att han bara var först och inte riktigt hade koll på om det var en bra eller dålig idé. Men därefter kan man ju bara konstatera att detta är inte bra. Det Raymond Dominic gjorde var ju alltså att fria då till sin... hon blev aldrig hans fru. Det är roligt att hon sa ju nej. Claire Denis, och de är fortfarande tillsammans så här många år efteråt och har barn, men hon bara säger nej, jag tänker inte gifta mig med honom. Men han friade 2008 i samma sak där, och första intervjun i tv efter att Frankrike hade åkt ur fotbolls-EM. Det var ju så att säga mer än en person som blev irriterad över det minst sagt dåligt valda tillfället. Nej, sa hon, absolut inte. Nej. Och numera så leder Estelle ett program på fransk tv, ett fotbollsprogram, där Dominic faktiskt förekommer i panelen ibland. Och det skojas ganska friskt om det här fortfarande. Han sa för övrigt i en lång intervju i Klipp i veckan att han ångrar det här väldigt mycket. Det var inte schysst mot henne. Det blev en dålig situation, och att hon också liksom drogs in. Hon drogs in helt enkelt i den här kritiken mot honom över att de hade åkt ur EM, för det blev som att hon blev lite skyldig. Själva grundgrejen i det hela är ju kanske att det här är tjejer som är journalister, så att där finns ett jättebra skäl att inte fria av den anledningen.
Ja, nej, det finns inga vettiga skäl. Alltså det säger så oerhört mycket personer som gör det. Du, nu tänker jag gå lite så här Tom Hjelte-grejen, apropå vad som hänt sen senast. Mm. Tom Hjelte, gamle nöjeskolumnisten i Aftonbladet på den gamla, kanske inte så goda tiden, om man säger. Han hade ju alltid ett moment som hette På hallmattan, tror jag, att han skrev om. Mm. Ofta inbjudningarna till kändisvimmel eller kändisfester som dök upp hemma hos honom.
Ja, just det.
På min digitala hallmatta så i förra veckan så dampte ner en inbjudan till en kulturafton med det katalanska, vad säger man, hos den katalanska regeringsdelegat var det som jag bjöd in, jag tänker, till en kulturafton om Jaume Cabré, hans senaste då senast svensk översatta verk, som kommer att hållas då i Stockholm den 11 september, alltså på Kataloniens nationaldag.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och intressant såklart, Cabré, en av de då största levande katalanska författarna. Mycket intressanta människor som ska vara där och delaktiga. Stina Dabrowski, Henrik Berggren ska vara där och leda något samtal och så vidare.
Jag fick just den faktiskt också. Det här var...
jag tror att väldigt många.
Mm. Nej, det säger jag inte. Jag säger bara att du är
det är inte exklusiviteten och mottagarna jag är ute efter, nämligen. Jag är ute efter den som var avsändare. För avsändare är då alltså den nordiska delegaten för Kataloniens regering, om man nu ens får säga så. Francesca Guardiola, alltså stora syster Guardiola. Och det är ju lite intressant på jättemånga sätt såklart. De hade ju ett gäng ambassader, en då i Danmark i samband med efter självständighetsförklaringen och så vidare. Men sen så stängde ju då centralmakten ner dem, president. Kan ha varit Rajoy då, eller?
Mm, absolut.
Och just Francesca Guardiola. Ja, just det. Sant. Francesca Guardiola var väl, alltså det närmaste man kan vara någon sorts utrikesminister för Katalonien då. Mm. Men nu är hon då någon slags delegat för Katalonien i upp i de skandinaviska nordiska länderna. Och man undrar lite vad det där namnet är och vad Pep Guardiola också är för den katalanska saken. Det kan inte bara vara helt okomplicerat och bara en tillgång för Francesca att vara stora syster Guardiola, tänker jag.
Nej, alltså, det hjälper inte att de är lika som två päron, eller vad fan är det för frukt?
Peace in a pod, ja.
Bär, kanske, förresten. Och att det kan ju säkert vara lite ett tungt efternamn att bära, förstås. Men... jag gissar, för jag menar, folk hajar ju till, och det är klart att många katalaner har ju, som driver den här frågan, har ju svårt att få gehör i Europa. Inte för att jag tror att gemene europé egentligen inte håller med om att de har blivit brutalt liksom behandlade av polisen och centralmakten och så. Men att det går ju inte att ta i frågan som, liksom, som politisk fråga inom EU, för att då riskerar ju en massa andra illegitima folkomröstningar om frihet och så. Det, eller om självständighet. Det är ju det som är liksom den stora, kan jag känna. Det, kanske, det är väl det som talar emot dem mest och det som gör att de har svårt att få gehör. Här var det, som du säger, väldigt många intressanta namn och högdjur som ska liksom, som medverkar. Och jag vet inte hur mycket det har att göra med att hon är en god diplomat eller kulturattaché eller utrikesminister eller vad vi sa att hon var. Eller att det faktiskt är också ett efternamn som manar till viss respekt. Och att hon kan säkert kanske dra lite folk för att man är intresserad av, så att säga, familjebandet.
Ja, men jag undrar hur många det som ens känner till det, så, alltså brett av de som får det på halmmattan så. Däremot så har de säkert alltså det är klart att de använder både FC Barcelona och Pep Guardiola på jättemånga sätt. Han har inte varit tyst heller vad gäller liksom den katalanska självständighetskampen, om man kan säga så. Mm. Men det, alltså jag vet också att det finns ju den här, alltså en pågående process när centralmakten skulle sätta dit då den katalanska regeringen så, och starta massa sådana utlämnings, få Puigdemont bland annat katalanska, han var president i alla fall, eller låtsas president.
Ja, det kanske är möjligt. Mm. Ja, jag sitter här som någon kulturbekant.
Då skulle jag få honom.
Jag har ingen aning, Simon.
Nej, du ser. Och då, de tilläts ju inte driva då det som... De fick honom inte utlämnad som upprorsmakare och revoltör. Så att det de har drivit istället då från centralmakten är ju ett korruptionsåtal då.
Mm.
Och nu i veckan så att de publicerade foton från, det kallas för 3%-skandalen i Spanien då. Alltså det är sådana här byggherrar som har arbetat mutor kring då just den katalanska regeringen. Och det publicerades i veckan då bilder från när just de här byggherrarna åker med delar av de toppfigurerna inom den katalanska regeringen då. Däribland Francesco Guardiola.
Okay.
När de åker flygplan tillsammans till då såklart Champions League-finalen 2015 när Barcelona slår Juventus. Mm. Så ja, det hänger ihop det där så att säga.
Det kan man säga.
Men jag är mest nyfiken. Mm. Och apropå vad vi gjort sen senast och sådär, jag kände lite så här att när man följer den internationella fotbollen mer på distans som det blir då när man upptagen med allsvenskan här, att man ser lite sociala medier, man ser något klipp här och var. Några saker reagerar på som kändes väldigt, 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 väldigt typiska för vår tid och alla tider. Dels från grekiska ligan. Jag vet inte, noterar du att de har infört VAR i Grekland nu?
Nej, det är faktiskt... Jag noterar att de har infört det på en jävla massa ställen. Men det här låter som att det skulle kunna bli mer av ett aber än ett hjälpmedel. Kanske mer än någon annanstans.
Ja, de körde i cupfinalen i våras första gången. Nu körde de då när Panathinaikos premiärspelare fick en poäng bara. Makeda satte en straff. Straffen kom till på VAR då, det första VAR-beslutet. Men det är inte det som alla jorden runt, alla internetsmänniskor har roligt åt. Utan det är ju att när det visas upp då bilderna från inifrån VAR-rummet, vet, det här som du alltid gör för avspark, att du visar, här sitter de som ska bestämma över matchen.
Mm.
Då öppnas dörren inte VAR-studion då i livesändning och någon kommer in med en sån där hämtmatleverans. De får alltså sin souvlaki då. Du vet, de sitter där och ser helt seriösa ut med stirrande sin i skärmarna, men en av dem vänder sig om och just det, var en souvlaki, tack så mycket. oerhört mycket Grekland.
Superbra ju.
Ja, jag tycker det är helt ljuvligt. Ja. Det kommer diskuteras såklart. Jag vet, jag är inte säkert att de är redo för att ha VAR på det sättet.
Nej, precis. Spill inte på tangentbordet och så vidare.
Nej, det kommer bli fint. Sen är det ju, jag kommer inte riktigt förbi den här Griezmann-bilden av hans målfirande mot Betis. Det har du väl sett såklart?
Ja, absolut. Det var någon parafras på LeBron James väl som brukade fira så, fast med talk i händerna eller något sånt.
Just det, och Griezmann firar sitt mål med att få någon sorts konfetti som han springer ut och kastar upp i luften över sig själv singlandes. Jag har tänkt på en sak, en tes som där Griezmann blir någon sorts slutpunkt hans firande då.
Ja, alltså det passar otroligt bra eftersom det här är just vad jag tänker att podden ska ägna sig åt. Kör!
Slutpunkter eller teser eller Griezmann?
Teser och landa in eventuellt i en slutsats.
Ja, jag tänkte så här. Först då, kort fråga bara, är du feminist så? Skulle du säga det?
Ja, på mina sämsta dagar är jag ju det förstås.
Ja, jag känner att jag vill inte kalla mig det för att det är lite för belastat så.
Mm.
Som man och svensk och kommunist så vill jag inte riktigt ta det. Det känns som att det är för tungt, historiskt belastat. Men i alla fall, jag har tänkt på just utvecklingen som Barcelona har gått igenom och känner att man kan lägga feminismen som någon sorts raster över det som de har gjort, deras historiska utveckling.
Jag är inte ointresserad av den här spaningen.
Jag kan tänka mig det.
Nej.
Du tänker första vågens feminism.
Mm.
Då är vi ju tillbaka liksom suffragetterna, vi har pratat om allt här. Liksom den initiala könskampen som var ganska basal. Det var rösträtten, man skulle liksom få ha bekväma brallor och sådär. Allt det översatt till barcelonismon.
Mm.
Första vågens barcelonismo. Vad kan man säga att den är? Ja, det är väl ungefär samma sak, alltså under Franco. Rörelse för yttrandefrihet, att få fira sin regionala särart. Alltså väldigt, väldigt grundläggande saker.
Mm.
Om vi säger 50 år sedan eller så. Du köper parallellen?
Ja, gud ja.
Bra. Andra vågens feminism, då är vi framme vid 68-rörelsen typ, va?
Mm. Det då personliga är politiskt saker. Och så vidare.
Just det, den ekonomiska jämlikheten och den sexuella
frihetsen. Dagisplatserna och p-pillret.
P-piller, ja, allt det där.
Mm.
Andra vågens barcelonismo.
Det är väl Cruyff då, antar jag, på ett eller annat sätt.
Exakt vad det är. Jag tänker första vågens Cruyff kanske då.
Mm.
90-talens dream team, där det finns en sån oerhört stark liksom frihetsvurm, alltså även i det konstnärliga uttrycket då, med det är Cruyff som står och röker eller suger på sin klubba, det är Laudrup, Koeman, Romario, Stoichkov, alla de där, världens bästa fotbollslag.
Mm.
Frihet, den andra vågens barcelonismo.
Mm.
Tredje vågen, nu här blir det ju kittlande, va? Mm. Tredje vågens feminism, intersektionaliteten, man ifrågasätter genus och normer och allt sådär. Jag vet inte, alltså grundkursen, intersektionaliteten, väl sådär, alltså vad händer om du är inte bara kvinna utan du dessutom är svart eller du är dessutom en handikappad eller om du är gay eller
klass, kön eller och etnicitet som de
alltihopa
hamrade i huvudet på oss när jag läste sociologi för 15 helvete, hur många år sedan är det? Ja, många år sedan.
Way back though, way back.
Way back, exakt. Ja.
Intressant och kittlande. Och tredje vågens barcelonismo är ännu lite svårare. Jag tänker att den kommer nästa Cruyff-våg kanske då, under tidigt 2000-tal, när man på sitt sätt då, om vi ska dra parallellen, analogin, man ifrågasätter sina förhärskande normer inom fotbollen då.
Mm. Måste där, man för... ha en stor, tung anfallare längst fram?
Precis. Måste alla se ut som Didier Drogba? Måste det vara fysik? Måste det vara mittfält som brottas och någon som nickar in inlägg från 11 meter?
Ja, just det.
Och Barcelona gör sin analys att ja, men vad händer om du är 120 cm lång och du är halvautistisk och kommer från Argentina istället? Intersektionellt. Och så spelar man liksom istället och klapp fotboll med massa småkillar och blir bäst i världen.
Mm.
Funkar analogin?
Den funkar jättebra. Det som bekymrar mig är väl att man kanske nästan kan slå fast att Barcelona har haft större framgång än feminismen, fast det har gått rätt bra för båda. Men det har ju gått exceptionellt bra för Barcelona. De har inte riktigt haft samma bakslag ändå, va?
Nej, och då kommer vi fram till fjärde vågen, va?
Ja, det är Griezmann.
Det är här vi hamnar. Den som fortfarande kanske är uppe för debatt lite grann. Men just att framgången, vad händer med framgången?
Mm.
Det har gått ganska bra för feminismen också ju.
Jo, det får man säga, det får man ju absolut säga, verkligen. Gått lite kass sista två åren kanske. Bara, men
okay. Sista två veckorna kanske.
Men ändå.
Jo, men det är nog sant. Och den är ju debatterad om det existerar en fjärde våg. Men det är ju så fall, den definieras ju som den här mer då folkliga, breda känslor. Feminismen kanske, att det finns ja, men, någonstans tydliga könsroller men också sorteringar rätt och fel, att det finns liksom manligt och kvinnligt kanske är ganska fasta kategorier, att gör man så här så är det kvinnligt och det måste du uppgradera, och gör man så här så är det manligt och alldeles för jävligt, och man menar då att alltså, det är sociala medier feminismen om man säger så.
Mm, just det, idag blev jag avbruten av 3 män på 3 minuter, patriarkatet måste ner. Lite typ förenklade slagord, det kanske att ta i, men lite så. Den är lite enklare och inte så... Den feminismen som kanske inte utmanar så mycket ekonomiskt till exempel, kanske inte handlar så mycket om makt som de andra vågen har gjort.
Ja, nej, alltså ett annat fotbollskopplat typexempel från veckan som jag upplever att journalisten, debattören får man säga, Emanuel Karlsten, som då twittrade ut ett klipp när Djurgården firade just den här vinsten mot Malmö FF, så var det filmat inifrån omklädningsrummet hos Djurgården där Kevin Walker, the artist, drar igång då någon segersång, och det är ju ett jävla halabalo. Jesper Karlström som knallar runt i bara överkropp, det gjorde han hela kvällen där, och man liksom man hoppar upp och ner, man skriker, man dunkar i väggen och så vidare. Och Emanuel Karlsten då publicerar den här filmen och så skriver han gör sin snabba könsanalys och så skriver han att män som är lyckliga, kolon, brölar, slår på saker, väggen, slår ner varandra. Allt som andra ord, så här, det här är ett problem att män firar på just det här sättet.
Oj, men vänner, du kanske bara inte ska titta på fotboll, känner jag.
Ja, alltså lite. Men det blir ju någon sorts nidbild av det som då kanske kallas den fjärde vågens feminism. Mm. Men också den stora särarten i den fjärde vågen, om man kan prata om det, att den sociala medier-feminismen, varumärkesfeminism kanske.
Mm. Det är klart att man hade önskat att alla skulle fira som Olivia Skog med Stefan Löfven. Men så kan det inte alltid vara.
Det kan inte alltid vara så. Och det kanske inte alltid behöver vara så heller. Och man kanske inte behöver sortera på just precis det där sättet. Men då tänker jag så här. Är det liksom fjärde vågens barcelonismo som vi ser nu med Griezmann? Som vi sett med Neymar som kom dit och trivdes så hade det bra, men liksom bara egentligen ville plocka i sig lite av den här honungsburken FC Barcelona och skriva massa nya sponsorkontrakt. Och Griezmann som använde liksom klubben som, alltså allt det här mer än en klubb och så blir bara en fond för att bygga ditt någon slags personligt globalt varumärke.
Mm. Ja, alltså då skulle fjärde vågens barcelonism vara liksom någon form av väldigt postmodern upplösning av allting då, att det är bara en omgivning eller ett sammanhang där man kan projicera i princip vilka värden man vill.
Jag tänker att vi nästan är där. Att vad var det som gjorde Barcelona så oerhört framgångsrikt och stort på vägen fram hit? Jo, men det var ju en tydlig identitet, en tydlig särart ideologiskt, alltså både utanför och på fotbollsplanen. Sen går det jävligt bra för dem. De blir bäst i världen, de blir omvandlat till ett globalt varumärke och nu så köper man in de bästa spelarna som kommer dit och gör segergester som är inbjudningar till LeBron James eller referens till LeBron James som ska då publiceras på din Twitter och din Instagram.
Mm. Ja, visst.
Satt i upplösning.
Så är det.
Jag tänker, tillbaka till särarten, tillbaka till identiteten.
Tänkte du det? Ja. Hade du ändå den tankegången någon gång, så tänkte du, jag ska inte säga det. Och så pajar jag allt nu.
Jo, den hade ju kunnat finnas där, jag vet inte. Alltså, allt var inte bättre förr, men det var det. Det är det jag vill ha sagt.
Ja.
Tillbaka till kollektivismen, tillbaka till identiteten, tillbaka till att det inte gjorde något att vara argentinsk och 20 för att systemet lät det bli bäst i världen då. That's my point.
Mm. Men gud, ska vi prata om en klubb som har en extremt ideologisk övertygelse som, för att lätta upp lite grann. Vi stannar i Spanien, tycker jag. Och vi bekantar oss lite med Laura del Rio, som är en 37-årig snart före detta fotbollsspelare. Har spelat i ett gäng av de stora klubbarna i Spanien. Hon har varit i USA också en sväng. Och 39 mål på 40 landskamper tror jag faktiskt med Spanien.
39 mål på 40 matcher?
40 matcher. Ja, i alla fall. Laura del Rio har just, ja, i sommar i alla fall, blivit Spaniens första damtränare i de högre herrdivisionerna.
En Corinne Diacre.
Ja, exakt så. Precis så. Och Laura del Rio tog då sitt sånt här tränardiplom. Tjejerna är ju bra på det här och var liksom av nödvändighet såklart redo i princip när karriären tar slut. Så hon slutade spela, då var hon i princip, hade hon tagit alla kurserna i princip och landade då detta jobbet, tredje divisionen, beroende på hur man räknar, men vi kallar det så, tercera division.
Vad är vi då? Ja, just det, precis. Och Segunda B, eller vad handlar det?
Vad sa du?
Ja, strunt samma.
Det är liksom, här pratar vi om regionala underligor, men ganska hög kvalitet, eller väldigt hög kvalitet får man säga om man glor lite på dem, som jag har haft anledning att göra. För det intressantaste med det här, hela den här historien, är faktiskt inte ens att hon är den första kvinna som i väl under 40 och helt nyutbildad tar sig an en herrklubb, utan det är vilken klubb det är. Känner du till klubben Flat Earth FC?
Nej.
Nej.
Jag håller på det.
Ja, precis. Det är otroligt att vi har, att detta har glidit under poddradarn, kan jag känna. Däremot vet jag att du i alla fall känner till Xavi Poves, för vi har pratat om honom. Du har pratat om honom tidigare i podden. Javi Poves, också för detta fotbollsspelare, gjorde, osäker på om han, nej jag tror inte han spelar längre. Han gjorde som så att han drog sig tillbaks för 2011 redan. Då hade han ändå spelat på i, tror jag, La Liga, i någon, gjort någon match för Sporting Gijón och så. Men en habil karriär i, framförallt i andra divisionsklubbar, vilket i Spanien är en helt okej deal, både ekonomiskt och ja, hur mycket man exponeras och så vidare. Han, under sin karriär gjorde han sig känd för att till exempel vägra använda ett, han vägrade använda bankkonto. Han ville ha liksom, han tog lönen cash då, antar jag. Och ville inte ta emot en gratis bil som han fick av Sporting då, någon sorts Sporting Gijón, en sponsorbil får man väl tänka sig. När han slutade 2011, slutade spela fotboll, så var det av samvetsskäl. Han sa ungefär att jag har sett så mycket från insidan och av den här fotbollsvärlden, och för mig är det tydligt att professionell fotboll handlar ju bara om pengar och korruption. Det handlar om kapitalism, och kapitalism är död. Alltså kapitalism är döden, kan man säga. Jag vill inte vara del av ett system som går ut på att folk tjänar pengar på att människor dör i andra delar av världen, då i Sydamerika, i Afrika, i Asien. Helt enkelt så kan jag säga att mitt samvete låter mig inte fortsätta med detta. Javi Poves hoppade av fotbollsekorrhjulet, ska vi kalla det så. Mm. Och gått så. Sen så köpte han en klubb helt enkelt. Mostoles Balompié 2016. Och här pratar vi om en liten Madrid-klubb som var i fjärde divisionen då. Och i blev... köpte, ja, blev president i alla fall, tog över den. Och det kan inte vara så att han spelar som försvarare fortfarande i klubben. Skit samma, i alldeles nyligen, i somras tror jag, så bytte då klubben namn till Flat Earth FC.
Ah, då är jag med.
Du är med, nu landar
poletten. Nu faller poletten ner.
Eller Flat Earth FC kanske. Som de säger. Javi Poves är alltså en över...
Kan du säga det igen? Säg det igen. Säg det igen.
Flat Earth FFC. Javi Poves är en övertygad terraplanista. Han tror alltså att... nu ska jag inte skratta. Utan han lever enligt devisen att jorden är platt. Och har gått så långt så att han har döpt sin klubb helt enkelt till Flat Earth FC. Detta är deras liksom ideologi. Och enligt Javi Poves så är det, ja, men det här är kanske den enda klubben som har en riktig ideologi i världsfotbollen, där man verkligen, verkligen tror på någonting, där man inte är rädd för att inta en obekväm position, och där man någonstans står för någonting större. Bland annat så menar man att man inte är en klubb med någon, egentligen någon lokal förankring, utan det här är en klubb för hela
jorden.
Ja, alltså det är väldigt många ord man bara inte kan använda som sån här flat earther. Jag vet inte ens, globalmente säger man ju ofta på spanska. Det går inte heller riktigt att säga. Men flat earth har i alla fall gjort det till sin grej då att vara, ja, att sjunga mycket om att man tror att jorden är platt till exempel. Det är oklart hur mycket Laura Del Rio ställer upp på det här. Hon är väl bara liksom en, hon är väl bara en tränare i den här frågan. Jag har inte sett henne uttala sig om det hela. Däremot så har ju Javi Poves utmanat då bland annat Pedro Duque, som är astronaut och vetenskapsminister i Spanien, på en debatt. Och tycker liksom, och Pedro Duque har väl artigt tackat nej, tycker inte att man ska uppmärksamma den här typen av konspirationsteorier, för att det är lite som att diskutera om man ska vaccinera barn eller inte. Liksom. Det är inte så att man övertygar så många nya, utan snarare så kanske man öppnar dörrar och så vidare. Så på Flat Earths matcher så finns det låtar där man bland annat, eller ramsor där man då sjunger bland annat att Pedro Duque är en lögnare, en impostör. Hela vetenskapen är en stor lögn. Om du inte har en aning så kommer de dunka i dig vad som helst i skallen, ungefär. Det är även NASA angriper man på i vissa låtar eller vissa hejaramsor. Och ja, det här är då en klubb full helt enkelt av haverister och konspirationsteoretiker. Och de här känner man ju till ganska väl. Jag har ju väldigt ofta head to head med den här typen av människor som inte tror på klimatförändringar. De brukar, alla de 3% som finns i Sverige, mejla mig nämligen hela tiden om detta. Och det hänger nästan alltid ihop med ett annat åsiktspaket. Det här pratar vi också om här om månaden. De tycker nästan alltid att feminister är dumma i huvudet, och så tycker de nästan alltid att vi tar emot för många afghaner. Det brukar vara en sån grej. Det intressanta med Sjöpåve är att han är då djupt konspirationsteoretisk, får man väl säga, och att han samtidigt då är en brinnande feminist och gjorde ett stort uttalande kring att man anställde Laura Del Rio då, att många pratar och många klubbar diskuterar att, och säger att skyltar med på något sätt att det är viktigt att föra fram att kvinnorna ska få komma in i fotbollen och så, men vi är liksom de första som gör praktik av detta och så vidare. Så han är alltså något så udda som en konspirationsteoretiker och vågar jag säga feminist. I alla fall på
Tror jag. Och socialist och kommunist och världsmedborgare och alltihopa. Jag blir så oerhört glad av det här. Jag känner inte till det. När jag berättade om honom senast, så då hade han just, jag berättade att han slutat sin karriär, att han har rest jorden runt, varit runt 35 olika länder. Han tyckte att Teheran var det bästa stället på jorden som han hade besökt. Och att han hade så här startat någon slags ekokafé i Madrid där de serverar örtte och så vidare.
Ja.
Och att han hade tagit över just Mostoles. Men att han hade, och jag berättade också då att han då hade lanserat sina tvivel kring,
just det,
kring jordens eventuella rundhet. Men att han nu har tagit steget fullt ut är ju synnerligen goda nyheter. Man tänker ju lite, tänk om då, vad heter de?
Flat FFC.
Den dagen de tar sig upp och ska varbedömas. För att Påves, en av de största sakerna som han efterlyste med just jordens eventuella rundhet var att han efterlyste bevis. Liksom. Ja. Han hade inte känt av någon G-kraft eller tyngdlag eller någon rörelse, att liksom man rörde sig och så vidare.
Nej.
Utan han efterlyste fasta, tydliga bevis men som är oberoende och inte trickfilmade.
Just det.
Jag tänker när VAR dyker upp där i en Champions League-final när Flat Earth FF har torskat. Jag tror inte att Påves kommer godkänna det riktigt.
Det ligger väl i farans riktning att han kommer sätta sig upp mot en hel del beslut och domslut överhuvudtaget. Kanske. Jag bara gissar nu att det någonstans är en del av hans personlighet. Det intressanta är att det här är inte en liten rörelse, och det finns ju också inom fotbollsvärlden lite oväntat stöd kanske från Coco Basile, gamle argentinske förbundskaptenen, som har spelat in en liten video där han hälsar att heja er, jag stöttar er och jag är en av er, jag tror precis som ni, det här är es mentira, typ. Det här är bara påhitt och lögner och så. Så här lät det i helgen då när Flat Earth FC tog säsongens första seger i säsongens första match. Laura Del Rio fick således en fantastisk debut på tränarbänken. 2-0 mot Carabanchel på bortaplan med framförallt ett, får man säga, väldigt vackert mål. Det var inte det mest intressanta i vanlig ordning då kring målet, utan det var att förstås att det lät så här och på läktaren. Alle tierra plana, alle alle. Heja, jorden är platt. Heja, heja, ungefär.
Fantastiskt.
Vi
tack för idag. Det gjorde ni inte bra. NASA, NASA, NASA.
Exakt så. Ja, precis. Just så. Jag gläds ju. Jag kommer ju liksom glädjas med alla framgångar som det här laget har. Jag känner att, och jag tror att det var min reaktion när vi pratade om Xavi Pove senast också, att av alla konspirationsteoretiker eller teorier som ju spänner från mycket historierevisionism då, kanske att gaskamrarna inte har existerat under, eller att förintelsen aldrig har ägt rum, eller klimat.
Eller Dejan Petkovic.
Eller Dejan Petkovic.
Nej, att Stalin var diktator och så vidare.
Mm. Just det. Av alla de potentiella fallgroparna för vad ska man säga, människan och mänskligheten, och inte minst klimatlarmet såklart, så känner jag att den här är ju lite oförarlig. Jag vet inte om den är rakt igenom oproblematisk eller att man ska lära ut det här som en alternativ teori i skolor. Så långt vill jag inte gå. Men det finns ju något gulligt med att, eller det finns ju något obetalbart bra med att ett lag i den spanska tredje divisionen står och sjunger om, alltså sjunger sina hejaramser utifrån en teori om att Antarktis bara är en stor isvall för att vattnet inte ska åka ner. Det är där någonstans lite så de argumenterar.
Ja, det finns ett konstnärskap i det. Det är ett konstverk. Mm. Men det är ju så att många av de här sakerna som vi då på allvar liksom hamnar i att vi måste diskutera idag var ju gulliga alldeles nyss. De blir ju först hotfulla när det är så oerhört många som dras med, och att det är ett konstant ifrågasättandet av det som vi nyss var säkra på, vad vetenskap och fakta och allt det där.
Ja, just det. Det är det lite och det nya kanske, för tidigare var väl ändå lite det vänsterns uppgift i global ja. Ber om ursäkt alla flat earthers, men i runt hela världen. Nej, ja, hur fan kommer man, hur går det att komma runt det här?
På va? Hela världen.
Ja, på hela världen, precis. På hela jordplattan. Och att ifrågasätta liksom kapitalismen kanske som en global konspiration, som han ju förvisso gör då, och hela det ekonomiska systemet, och ja, att det förekommer någon form av möten och hemliga träffar bland den absoluta eliten och så vidare, och att det är alla vi andra som betalar för det. Nu kommer ju de här nästan alltid från det liksom extremt andra hållet. Här kommer det från Spanien, Madrid, och det gör mig glad, för att det är så otroligt festligt och kittlande på samma gång. Och potentiellt då, kastar in en sån disclaimer, lite dåligt om man vill vara präktig och tråkig.
Ja, om en fan vill det. Jag vet inte. Du hamnar ju lite i, alltså det intressanta med hela den här, alltså på alla områden den här debatten förs, alltså klimatet såklart allra mest, är ju att du som forskare och vetenskapsman pressas ju att någonstans då gå över och bli aktivist. Och om du väl har gått över och blivit aktivist, det vill säga att då är det så lätt att underkänna som att ja, men du driver bara en politik, precis som jag gör, som står där och säger att det här inte stämmer, det här är inte sant. Med andra ord är allting en åsikt, ingenting är fakta.
Just det.
Du driver på och tycker så här, jag tycker så här. Så det finns ju många som, jag vet i USA fanns ju den debatten jättemycket, just när de här akademiernas och vetenskapens marscher mot Trump pågick. Att det var kontraproduktivt på något sätt att ta den striden, för att då blev du själv också någon som tyckte något. Att vetenskapen och forskningen skulle bara förhålla sig totalt sval och konsekvensneutral.
Mm.
Man kan, för att det är klart att det är jävligt lätt att säga, men den var ju hotad i grunden och är hotad i grunden. Men det finns någonting kittlande i att den,
just det,
den fakta blir provocerat, ända, den blir provocerad till en åsikt. Ungefär så.
Ja, precis. Vad var det Kristina Lund sa nu då? Tänka, inte känna. Någonting så.
Exakt så. Precis. Mm. Känna, inte tänk.
Flat Earth FFC. All right. Är det dags att runda ihop? Runda av? Runda
så där kan man inte säga. Platta till kan man säga.
Platta till den här podden. ja, jag ska göra lite enkelt för oss, tror jag. Och välja en profil som jag gissar att mellan 90-95% av lyssnarna känner till. Antonio Conte, vi börjar med dig då, Simon. Lät det bekant?
Det finns någon slags klocka som slår. Ja. Bruno Conti. Nej, Conti. Nej, jag vet inte. Du får hjälpa mig.
Inter slog Lecce med 4-0 i helgen i den inledande omgången av Serie A. Var det väl?
Nu just det. Så var det.
Ja,
absolut.
Precis. Det var det. Conte då sågs med två klockor på, en klocka på vardera arm då. Den vanliga, sobra, inte vet jag, Rolex kallar vi den kanske, eller Philippe Patek. Det finns ju många namn på lyxklockor. Det var inte det intressanta. Det intressanta var att på andra handleden så hade han en klocka som var någon form av puls- och stegmätare. Och efter matchen då, den här krossen mot Lecce, så berättade Conte för samlade journalister att han hade konsulterat sin klocka och konstaterat att han hade sprungit eller rört sig hur många kilometer under matchen, enligt dig?
Jag tänker att en målvakt brukar klocka in på typ drygt en halv mil. Jag tror att Conte ligger på ungefär där också. Så 6 kilometer.
8 kilometer kom han upp i.
Åh, herregud.
Ja, vilket ju är vad en genomsnittlig allsvensk mittfältare 2002 drömde om, kanske.
Eller vad Dimitar Berbatov drog ihop på en säsong ungefär.
Precis. Och mycket, precis. Det är till exempel 8 kilometer mer än Mauro Icardi den här säsongen, för att nämna någon.
Just det.
Jag vill bara egentligen dela med mig av denna lilla anekdot som Gazzetta dello Sport förser oss med. Alltså att Antonio Conte 8 kilometer på bänken, eller ja, inom det tekniska området, och säkert utanför en hel del också, i en match där man vill få säga att det kanske inte fanns så mycket instruktioner att ge. 4-0 är inte den där, det är inte det där liksom genomspännande nervositetsdramat kanske.
Frågetecken för att det kan ha varit trickfilmat också. Man vet ju inte. Nu
det skulle vara det då.
Just det.
Har du någon kultur att ge oss, eller?
Alltså jag har ganska mycket kultur, tror jag. Jag tänker på, alltså vi sitter och spelar in här nu, och då är det hos oss tisdag förmiddag ungefär, eller lunch i alla fall.
Och alldeles... Men vad är det? Där jorden är platt och så vidare.
Jag vet inte. Det är i alla fall bara ett par minuter kvar till semifinalen, det som heter African Games. All African Games inleds. Det är ingen stor turnering, men någon slags afrikansk olympiad kan man säga, ungdomsolympiad som spelas vart fjärde år. Jag har i alla fall noterat att Mali, deras U20-landslag, är framme och ska möta Nigeria i semifinal alldeles precis nu. Och Mali är ett fotbollsland som aldrig egentligen har vunnit någonting. Jag vet inte. Jag tänker så här, Sean Tigana som hamnar i Frankrike, spelar för Frankrike. Jag tänker på Kanoté såklart, som är valda att spela för Mali. Men de har aldrig vunnit någonting. Förrän egentligen i vintras när deras då, just det här U20-landslaget blev afrikanska mästare. Mm. Och i somras så gick de till kvartsfinal i U20-VM. De slog Argentina, eller slog ut Argentina. De pressade Italien hela vägen. Pressade Frankrike också. Så, och allt det här hände ju såklart då, samtidigt som norra Mali framförallt och fortfarande plågas av striden efter det där som hände för, ja, är det snart 10 år sedan, med separatisterna, rebellerna, som splittras, och då när de här islamistiska rörelserna tar över norra Mali och inför sharia-lagar, lite som i Sverige.
Förlåt mig, men betonings...
Sharia.
Ja, det var. Ja, nej, jag undrar om du hade någon,
ja, vad vet man
info som inte vi andra. Om det var något du ville berätta för resten av klassen, helt enkelt.
Nej, men det är alltså ungefär som i Sverige, att de förbjöd musik och dans bland annat. De förbjöd.
De grävde ner fan folk i marken och avrättade dem, alltså både begravde dem levande och avrättade dem när de bara hade liksom huvudet upp. Ja, det finns en, jag har sett en förskräcklig film om detta.
Vidrigheter så vidrigheter. De förbjöd ju också såklart fotboll, både att titta på och att spela. Mm. Så att, men det finns ju någonting då, att just från det här landet så kommer det nu då talangfulla unga fotbollsspelare. Jag tänkte tipsa om en film faktiskt då, apropå det här. En film som jag inte har sett. Får man det? Det får man ju såklart. För idag så har då Kidnappad i Sahara premiär. Nere i på gummifabriken i Värnamo. Det är alltså filmen om Johan Gustafsson, den motorcyklisten som satt fången hos Al-Qaida i 6 år.
Ja. Mm.
ingen aning om den är bra, men den är ju garanterat sevärd i alla fall.
Just det, han med det stora skägget, tänker jag då.
Precis så. Jag tror att det finns någonting där. Och jag tänkte också för balansens skull då, tipsa om musik som jag har hört. Inte speciellt ny, men i alla fall ett sätt att lyssna på då hur talangen i Mali låter. Det är ju ett av Afrikas rikaste musikländer, kan man säga så.
Ja, det är väl lite så det mest omtalade och... ja.
Jag såg Amadou Emiriam på konserthuset i Stockholm i fjol. Det var fenomenalt bra, till exempel. Men de jag ska ha lyssnat en hel del på det sista då är och det är verkligen inget nytt, men Songhoi Blues, som verkligen blev stora runt 2014-15 någonting sånt. När de spelade på Debaser i Stockholm här om året, så presenterades de här då i pressmaterialet som, och nu citerar jag, fyra vanliga killar som gör musik med gitarrer, trummor, bas och sång.
Ja, ett maliskt Beatles då på något sätt.
Inte illa. Men jag vet inte, filmen du såg, den handlar om Mali och inte om deras musik, eller?
Som du har sett. Ja, precis. Den heter Timbuktu. Det är en fransk-mauritanisk... Det är gött att prata om konstiga länder, men ibland så krånglar man till det lite för sig.
Verkligen.
En film från Frankrike om Mauritanien, helt enkelt.
Just det.
Men den berättar ju lite om det här jihadisternas liksom övertagande av en by. Precis som du säger, kvinnor får inte röra sig utan män helt plötsligt, och de avrättar folk som har utom äktenskapliga historier med varandra, och de som spelar musik. Men den är faktiskt, den var lite provokativ, för den drev lite med jihadister också, att de inte var, ja, jag minns en scen att det är någon som är liksom alltså en riktig sån bödel, men samtidigt så kan han inte låta bli att ta en cigg för att han har ett sånt rök eller nikotinbehov, trots att det ju är extremt haram då.
Just det, där de spelar fotboll utan boll också, inte så, någon scen.
Ja, så det är möjligt.
Mycket stark scen. Det finns en dokumentär för de som är intresserade av musiken i Mali som heter They Will Have to Kill Us First, som handlar om just musikscenen där då, under konflikten. Och då säger en av bandmedlemmarna i Songhoi Blues att rebellerna har sina vapen, men för oss är gitarrerna Kalashnikovs. Någon sån Billy Bragg-referens typ. De turnerade då, när den här filmen var släppt, så turnerade Songhoi Blues i Tyskland och Frankrike just då, senhösten, vintern 2015, ett par veckor i november, samtidigt som då andra islamister, jihadister, tog fram sina Kalashnikovs och bomberna hemma hos dig i Paris, Devana. Jag har lyssnat en hel del på Songhoi Blues, eller återlyssnat på dem det sista, och jag tänkte att vi kan göra det ihop. Det här är alltså fyra vanliga killar som då flytt norra Mali, och islamisterna blivit världskända för sina då, ja, det är spoken word, det är någon sorts blues, rock, lite av allt på sitt Songhoi-språk. Veckans tips är alla de här filmerna och att lyssna på. Fyra vanliga killar med gitarrer, trummor, bas och sång. Songhoi Blues, så här låter de. Yes, Aliou Touré alltså, som med sitt Songhoi Blues då sjöng om hur man kan agera mot terrorister. Det sjöng han inte egentligen. Petit Métier heter sången. Han sjöng om hur kriget fick inte gräset att sluta växa, kriget fick inte floden att sluta sjunka. Après la guerre dans mon village, chacun fait son petit métier. Efter kriget i min by går var och en till sitt lilla jobb. Trösterikt, eller hur? Eller så spelar man fotboll. Kulturtipset, där.
Super. Super, super. Jag ska bara hänga i ditt kulturtips med en låt som väl inte egentligen behöver någon bakgrundsmotivering. Vi säger tack och hej och lyssnar på Flat Boys, Earth is Flat. Och så hörs vi om en vecka.
Ciao!
Yeah. Ciao!
Denver. Yeah. Stand up.
Hard body shit.
Flat boys.
Bang.
Let's go.
Hard body shit.
Ever since my birth, my dick got mad girth. I'm chilling with my people talking about that flat earth.
Last night, your boy had some sex with a nice girl. Did the Titanic really hit an iceberg?
When other people spend their life chasing wealth, me and my boys, we chase that ice shelf.
Ice shelf, fuck a globe, not a part of the system. Trying to keep us down, but whoops, you missed one.
It's really sad to see all these people mad at me. Cause I just figured out there's no such thing as gravity.
Yeah, NASA
and NAFTA. I'll pass.
Forgot everything I learned in class.
It's a storm of information like a monsoon. Lying mother, no one landed on the moon.
Not a straight answer, what is you saying?
What?
Out with the old like the human-sized penguin.
The earth is flat, yeah. The earth is flat. Flat. People around the globe know the earth.